In i löfteslandet. Ja, vi får väl se hur långt in vi kommer. Men jag får tacka lovsångsteamet här. Redan i början så tog ni oss med in i löfteslandet. Och det är väl lite grann en av mina poänger att vi är redan där. Men ännu inte. Vi har alltså några söndagar haft Exodusberättelsen från Gamla testamentet som underlag för förkunnelsen här i vår kyrka. Och den handlar om Israels historiska befrielse från slaveriet i Egypten. Vi har gått igenom olika delar i den där berättelsen. Det är ju som om det finns berättelser i berättelsen. Och en viktig del i den här stora Exodusberättelsen, det är ju detta om löfteslandet. Det som Gud hade lovat deras fader Abraham. Och det återkommer i Gamla testamentet och framförallt i Moseböckerna upprepade gånger. Han hade utlovat ett land åt dem som flödar, eller jag tror att i den gamla översättningen så stod det flyter av mjölk och honung. Det var dit han ville leda dem. Det fanns alltså ett syfte med den här Exodus-eventet, eller vad kallar vi det? De skulle fira gudstjänst i öknen, men Gud ville ta dem ännu längre. Han ville ta dem in tillbaka in i löfteslandet, och det är dagens ämne alltså. Men en liten inledning och kanske också då tillbakablick. Den här historiska händelsen, berättelsen, har kristna alltid tolkat och man brukar kalla det typologiskt. Det vill säga, det är en berättelse som är en förebild eller en spegel av Guds frälsningsplan med människan. Guds frälsningsplan med oss, med mänskligheten och med oss som individer, det är en exodusberättelse. Och när en människa tar emot Jesus i sitt liv så blir det en befrielse. En frihet ifrån slaveri. Det blir ett uttåg från mörkrets välde. Och i Kolosserbrevet, första kapitlet och 13 versen, så står det följande, och Paulus skriver där att han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Och jag tror det är i Petrusbrevet där det står om att han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Vi har gjort en exodusupplevelse. Det är det du gör när du tar emot Jesus Kristus. Du blir fri, räddad och frälsad, och du förs från mörker till Guds ljus. Och när de gick igenom Röda havet, vi fick återblicken här i Miriams lovsång, så skapades en definitiv gräns till Egypten och slaveriet. Den jagande egyptiska herren kunde inte återföra folket till slaveriet. Sen vet vi att under vandringens gång så knotade de allt emellanåt och drömde sig tillbaka till Egypten. Men då fanns den där gränsen där som hade uppstått när de tågade genom Röda havet. Vattnet kom emellan. Och det där är ju en bild på det som händer när du tar emot Jesus och döps till Kristus. det uppstår en gräns. Då finns den där och mörkrets makt är bruten. Och det här vill jag faktiskt säga för att nästan från första stund för någon månad sedan när jag började fundera på den här texten och den här rubriken så kom just detta till mig. Och jag förstod att det var med förra söndagen också lite grann. Men det känns som att jag vill säga detta på ett särskilt sätt återigen. Så är det för den som är i Jesus Kristus. Det finns en gräns. Visst fortsätter synden ett återkommande problem i våra liv. Och ibland så kan man tänka, det är ingen idé att jag försöker leva ett kristet liv. Jag får ha min bekännelse och tro så där i hemlighet i bästa fall. Men att leva ett kristet liv, det klarar jag inte. Jag ger upp. Men jag tänker så här att jag vill hälsa dig, du ska lita på gränsen som är dragen. När du tar emot Jesus Kristus och döps till Kristus så är syndens makt bruten i ditt liv. Du har förts ifrån mörkret till hans underbara ljus. Sen kan den makten återkommande göra anspråk ibland på inflytande i ditt liv. Men du ska vila i detta faktum att det har skapats en gräns mellan dig och de mörka makterna. Mellan dig och synden. Du är fri och du är befriad. Ja, det är ett exempel på den där typologiska tolkningen här. Och jag ska fortsätta i det spåret. Men tillbaka till löfteslandet. Efter mottagandet av lagen på Sinai berg där vi var förra söndagen så talar Mose till folket och ger en återblick på ökenvandringen. Och där betonar han just berättelsen om löfteslandet. Och då ska jag läsa nästan hela kapitlet i femte Mosebok, det åttonde kapitlet från vers 1. Och jag läser i Jesu namn. Hela den lag som jag idag ger dig ska ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med ed har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd, utan av alla ord som utgår från Herren. På dessa 40 år blev dina kläder aldrig utslitna och dina fötter svullnade inte. Besinna att Herren din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. Du ska hålla Herrens din Guds bud så att du vandrar hans vägar och fruktar honom. När Herren din Gud för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar. Ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och med honung. Ett land där du inte ska behöva äta torftigt eller lida brist på någonting. Ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar ur bergen. Och du då äter dig mätt ska du prisa Herren din Gud för det rika land han har gett dig. Akta dig för att glömma Herren din Gud och försumma inte att hålla hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, och när dina kor och får förökar sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då för att i högmod glömma Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen. Med giftormar och skorpioner. Ett förbränt land utan vatten som lät vatten flöda ur den flinthårda klippan och lät dig äta manna i öknen, något som dina fäder inte kände till, allt för att tukta dig och sätta dig på prov och för att till slut visa dig sin godhet. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren din Gud som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom idag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Det är tre punkter som jag vill reflektera i all korthet över. Jag tror att de finns där också som en sammanfattning så här inledningsvis på skärmen. Och det första jag vill tala lite grann om, det är detta löfteslandet som ett hopp som egentligen alla människor äger. Jag tänker så här att redan före befrielsen, så redan där i Egypten, i slaveriet, så levde Israels barn med detta löfte om landet. Vi läste i inledningen där i första versen, ett land som Herren med ed har lovat era fäder att ta i besittning. Det finns ett frihetens land som vi är ämnade för. Jag är övertygad om att om under alla dessa 420 år var det väl som de levde där i Egypten i fångenskap och slaveri, så bar de på detta hopp. Det finns ett land som är ämnat för oss. Och jag tänker att det är så egentligen för varje människa. Hon anar just detta, att det finns något mer än det liv jag lever i här och nu. Gud har, säger predikaren, lagt något i oss. Allt har han gjort skönt i sin tid, predikaren 3:11. Även evigheten har han lagt i människornas hjärta. Det finns ett löfte till varje människa som är djupt förankrat i vårt medvetande. Döden är inte slutet. Det liv jag lever här, det är inte det enda som egentligen tillhör mig. Och det är väl så när vi möter döden, när någon av våra nära och kära lämnar oss, så ser vi så påtagligt hur människor greppar om det här hoppet. Det är som om det är en naturlig reflex. Så fort man ställs inför döden, så är det som man griper tag i hoppet som man äger här inne. Och vi uttrycker det på många olika vis. Nu har pappa och mamma möts, eller nu är det en till i änglakören som sjunger. Detta hopp har varje människa. Det är naturligt för oss. Därför vi är Guds skapelse. Han har lagt evigheten i våra liv. Titusbrevet, det första kapitlet, det andra versen, så läser vi följande. I hopp om evigt liv som Gud, han som inte kan ljuga, har utlovat från evig tid. Det har han lagt i våra hjärtan. Det har han fört in i oss därför att vi är skapade av honom. Och jag vill på något sätt, det är liksom också en sån där punkt här idag. Jag tänker så här, jag vill uppmuntra dig till att släpp fram det där hoppet. Det är inte något naivt och dumt som man bara plockar fram när döden knackar på dörren. Det är en naturlig del av att du är människa. Det finns i ditt inre detta evighetshopp. Låt det blomma fram. Vänta inte med det, för Gud har utlovat från evig tid ett löftesland, och han kan inte ljuga. Det andra jag vill reflektera lite grann över, det är löfteslandet. För en troende människa så är det en synlig verklighet redan i denna tid. I Hebreerbrevet 11 kapitlet 13 och 14 där så talas det om trons människa. Det står att de hade bara sett det fjärrande där landet och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De längtade till ett bättre land, ett i himlen. Trons människa har sett något som är värt att satsa på, att leva för. Det himmelska löfteslandet, staden som Gud har berett. Folket tog sig ut från Egypten genom Röda havet och inledde vandringen mot det utlovade landet. Mitt i alla dessa vedermödor i öknen så blev löfteslandet inte bara ett diffust hopp, utan det blev en verklighet som man var på väg till. Och under denna livsvandring så upplevde de återkommande Guds mirakler och omsorg som gav dem en bild av eller en försmak av löfteslandets verklighet. Löfteslandets välsignelser realiserades i ökenlivets verklighet. Och Mose beskriver det så talande och målande. På dessa 40 år blev dina kläder aldrig utslitna. Vilket mirakel egentligen. Dina fötter svullnade inte. Och det berättas om manna som föll från himlen, som mättade folket, och vaktlar som kom. Vilket mirakel, det var ju sanslösa mirakel utan motstycke. Det var ett folk som kanske räknades upp mot 1,5 miljoner, och det finns ännu större siffror. I ökenlandet upplevde de dessa förunderliga och märkliga ting. Och vatten flödade ur den flinthårda klippan, läste vi. Mose beskrivning av ökenlivets villkor och det de upplevde där korresponderar ju faktiskt också lite med den beskrivning som han sedan ger av det rika löfteslandet. Ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar. Ett land där du inte ska behöva äta torftigt eller lida brist på någonting. Det som väntade dem, säger Mose, det är någonting som ni redan har tagit del av. Mitt i att ni har vandrat igenom den förfärliga torra öknen med giftormar och skorpioner i hälarna. Löfteslandets rikedomar hade på något sätt flyttat, följde med dem under hela den här vandringen. Och det är det jag vill liksom också hälsa dig idag med, att löfteslandets rikedom är inte bara någonting som väntar. Det följer med oss under den livsvandring vi har på den här jorden. Och här är ett citat som också landade väldigt tidigt i mitt hjärta när jag började fundera på den här söndagen. Efesebrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesus, Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Han har gjort det. Och det är på något sätt tillgängligt. Jag vet att allt ska komma i fullhet. Men redan här och nu kan vi i tro gripa efter löfteslandets rikedomar och välsignelser. Gud har gett oss sina löften. De gäller här. De har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och han har gett oss sin ande att vara i oss och med oss. Och anden beskrivs som ett sigill, en pann på eller ett förskott på löfteslandets rikedomar. Efesebrevet 2, 13 och 14. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen, en pann på, ett förskott på vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och få Guds pris och ära. Och därför är ju den här Paulus uppmaningen så oerhört väsentlig. När han säger, låt er fast mer uppfyllas av ande. Därför att anden, heter det också, utforskar allt. Också djupen i Gud. Anden utforskar det tillkommande löfteslandets välsignelser och hjälper oss att redan här och nu uppleva dess rikedomar. Det var säkert en troskamp för folket att hålla det här hoppet om löfteslandets härlighet och glädje vid liv. Vi läste om att de fick lära sig en sak. Att människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår från Herren. Jag tänker att det var en viktig anledning också till att de höll ut i sin tro på löfteslandet. Herrens ord och anden framkallar löfteslandets verklighet för oss. Och Paulus har också där en uppmaning där han säger så här i Kolosserbrevet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Låt dig uppfyllas av ande. Låt Kristi ord få bo i ditt liv. Och du ska uppleva att löfteslandets välsignelser inte bara är en dröm som väntar. Utan du kan få leva, uppleva också delar av dess verklighet här och nu. Men också det sista. Löfteslandet är en tillkommande verklighet. Helt klart så var det ju så att de vandrade där och de hade ännu inte upplevt fullt ut vad som komma skulle när de gick in i landet. Och det står i skriften att det återstår en sabbatsvila för Guds folk. Vi får leva med himmelrikets välsignelser och löften. Men Hebreerbrevet 4 säger följande. Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Till att gå in i Guds vila är att vila från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Det finns ännu en sabbatsvila. Och en dag ska vi vila på samma sätt som Gud vilade från sina verk. Jag funderar på det där uttrycket. Jag vet inte om jag har tänkt så noga på det. Men så har jag tänkt att Gud skapade himmel och jord. Denna fulländade skapelse. Så vacker och så ändamålsenlig och så intelligent. Och efter allt detta så står det att han vilade. Jag tänker efter detta enorma så måste det ha varit en förunderlig vila för Gud. Att vila. Och en sådan vila. Ni vet ibland när man har gjort någonting och man är nöjd, det är man ju sällan. Men det händer någon gång ibland. Man har gjort någonting och man är så där nöjd. Och det är så, man är så belåten. Man är så, känner sig så upprymd och glad. Och det är den vilan som vi också ska få del utav. Så som han vilade från sitt verk ska vi en dag få vila från vårt tillsammans med honom. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Vad kan vi göra då för att komma in i löfteslandet? Är det något som ska presteras? Eller vad handlar det om? Vad säger Mose? Ja, han säger så här. När du en dag upplever löfteslandets rikedomar så ska du inte glömma att det var Gud som förde dig ut ur Egypten. Det var han som gjorde det. Det var inte du som gjorde det. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom som du upplever där. Det är Guds förbund, det är hans löfte, det är hans nåd. Inget annat som ger er inträdet. Vad ska vi göra för att löfteslandet ska bli vår verklighet? Jag tänker att Paulus ger oss samma svar egentligen som Mose gav folket. Gud som är rik i Efesierbrevet 2. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Genom Kristus Jesus. Till av nåden i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vad kan du göra? Ta emot Guds nåd till frälsning. Och du får det eviga livets gåva. Det är egentligen det enda vi kan göra. Ta emot i tro. Löfteslandet ska då bli vår fulla verklighet. Vi får del av det redan här i tiden på olika sätt. Men Paulus konstaterar också när han skriver om det här att det som väntar oss i löfteslandet, det är på en nivå så vi kan inte förstå det. Vi kan inte greppa det. Utan han konstaterar bara väldigt enkelt att vi förkunnar det som står i skriften. Vad inte ett öga har sett. Vad inte ett öra har hört. Och vad ingen människa anar. Anat det som Gud har berett åt oss. Dem som älskar honom. Det är det som väntar. Men tack och lov för att vi också redan i denna tiden på olika sätt får uppleva dess verklighet. Amen. Herre, tack för löfteslandet som tillhör alla människor egentligen. Jag ber för den som kanske vågar öppna dörren in till sitt hjärta på ett särskilt sätt och släppa fram evighetslängtan. Ge rum för hoppet som du har planterat i varje människas hjärta. Du ska möta en sådan här och nu. Tack att vi får sträcka oss mot löfteslandets välsignelser. Och tack att vi vet att det väntar på oss en dag. Och vi tror att den dagen snart är inne för oss. På ett eller annat sätt. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi gå vidare med nattvard i vår gudstjänst. Nattvardstjänarna ska göra sig beredda. Vi ska sjunga lovsång. Nattvarden är ett tillfälle att påminna sig om det rika löfteslandet som väntar. Ett tillfälle att ta emot dess välsignelser. Ett tillfälle att avgöra sig också än mer för att följa Jesus Kristus. Och sedan på sidorna här efteråt, du har tagit del av nattvarden, så finns det förbönsplats öppen för dig. Välkommen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.